Oj. Vet ni vad det är för någonting som är där, barn? Är det någon som vet vad det är som David ramlade på? Samuel?
Ett snöre.
Ett snöre. Och vad hände med snöret? Kolla.
Han ramlade på det.
Han ramlade på det. Ja. Det var en snubbeltråd. Och ibland så sätter folk upp såna här trådar för att andra ska ramla. Tänk er för ett ögonblick om ni upptäckte att någon hade bundit en sån här snubbeltråd men som en fisklina som man inte kan se vid trappan ner från kyrkan. Och så en äldre person kommer gående som är på väg ner för trappan och ni ser den. Vad skulle ni göra då? Säga till honom, ja, för man vill ju inte att någon ramlar, eller hur? Och vet ni vad? Ibland, även om vi kanske inte menar det, så kan hur vi lever våra liv, det kan vara som en snubbeltråd som gör att andra kristna ramlar och faller på grund av vad vi gör och hur vi beter oss. Vet ni vad Bibeln kallar det?
Synd.
Synd, ja. Att man syndar mot, att man leder någon in till synd, så man kan leda någon in till synd, ja. Bibeln använder ett ord som kallas stötesten. Är det någon som vet vad en stötesten är? Någon annan än Caleb? Han kan alla frågor. Elisabeth? Någonting man kan ramla på, ja. Tänk er om ni går på en stig. Och så finns det en stor sten som ni inte ser. Och så snubblar ni och ramlar på den. Och en stötesten är ungefär samma sak. Fast inte för fötterna, utan för våra hjärtan. Det är något som gör en person får svårt att tro på Jesus. Eller något som leder en annan till synd. Och alla vi här inne idag, vi kan vara som stötestenar eller snubbeltråd för andra. Som gör att de blir frestade att synda. Men om vi kommer till tro på evangeliet. Är det någon av er som vet vad är evangeliet? Kolla. Goda budskapet om vad?
Om Jesus.
Om Jesus, ja. Att han kom till denna jord för att dö istället för oss och rädda oss. Så att om vi tror på honom, att vi blir räddade för evigt med honom. Om vi blivit räddade av nåd, helt utan någonting vi kan göra. Inte för att vinna Guds acceptans eller gillande. Då uppmuntrar Paulus oss i dagens bibeltext att visa den kärlek Gud har visat oss till andra, till varandra. Inte för att vi ska imponera Gud. Titta hur duktig jag är. Titta på mig. Nej. Utan av kärlek till honom och till andra. Och ett sätt som vi kan älska andra på, det är genom att inte vara en... Vadå? En snubbelsten, en stötesten, ja. Att inte göra med våra liv så det blir svårt för andra att tro. Att inte leda andra till synd. Nu så ska vi läsa från Romarbrevet 14, vers 13 och framåt. Så Romarbrevet 14 och vers 13 och framåt. Då står det så här i Bibeln. Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestämmer istället för att inte lägga ett hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar det som orent så blir det orent. Om din broder blir oroad av den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Låt inte Din mat blir orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för. Låt därför inte det goda ni fått bli smädat. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk på grund av mat. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött, eller dricka vin, eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer. Men den som har betänkligheter och ändå äter är dumd, eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd. Låt oss be. Fader, hjälp oss att kunna ta till oss det du har i denna text. Och hjälp oss att vi speglar på din kärlek till varandra, så att inte vi är stötestenar för andras tro, utan istället skulle få reflektera din kärlek och evangeliet till andra. Amen. Paulus, han skrev Romarbrevet för att församlingen i Rom skulle hjälpa honom att nå Spanien med evangeliet. Men det fanns ett problem i församlingen som hindrade dem till detta. Och det var mellan två olika grupper i församlingen. Mellan judiska och hedniska, alltså icke-judiska kristna, som de flesta av oss här idag. De judiska kristna, de kände att det var fel att äta viss mat och att dricka visst kött, för att de inte skulle bli orena och synda. De följde gamla testamentliga lagar om mat och judiska högtider, som till exempel att fira den judiska sabbaten på lördagar. Detta trots att Jesus hade förklarat all mat ren, att vi inte längre i nya förbundet behöver hålla dessa gamla testamentliga högtider. Och de här judiska troende, de kallade Paulus för de svaga i tron. De som Paulus, som visste bättre, de kommer han kalla i texten som gav min predikan nästa vecka i Romarbrevet 15, för vi som är starka i tron. Vilket inkluderade Paulus. De här två grupperna, de började döma och se ner på varandra. Och båda dessa grupper var frälsta, räddade endast om nåd genom tro. Och Paulus, han uppmanar dem att ta emot varandra, eftersom Gud har tagit emot dem. Om Gud har tagit emot blodsköpta, evangelietroende kristna som litar endast på Jesus för sin räddning, vilka är vi att döma dem? Och i fortsättningen på dagens text så väljer Paulus, genom den helige andes inspiration, främst att skriva till dem som har dem själv, som är starka i tro, hur de ska behandla dem som är svaga. Och för dig här idag som är stark i tron på ett område där en annan kristen är svag, så finns det en frestelse att vilja bli bevisad att ha rätt, och därmed att döma och se ner på dem som är svaga i tron. På det område där du förstår någonting som kanske de ännu inte har förstått. Istället för att döma och se ner på dem, så uppmanar Paulus oss till två saker. Den texten för idag, den börjar och slutar på liknande sätt. Om ni tänker er en hamburgare med bröd på båda sidor. Och sen det viktiga i mitten, hamburgaren med köttet, eller veggobörjaren som kanske blir förbjudet snart att säga EU, var på nyheterna i veckan. Att man inte vill kalla samma sak kanske. Ja. Konstigt nog. Men det som är det viktigaste är i mitten. Så att, så här ser det lite ut, att det börjar och slutar på liknande sätt, och det viktiga är i mitten. Och för det första så ska vi lägga märke till början och slutet på texten. Som lik de två bröden på en hamburgare, som är att inte vara en stötesten till skada för din kristna broder eller systers tro. Och Paulus, han skriver om detta i vers 13-15 och sen i vers 20-30 igen. Men innan vi lägger märke till texten, som har många uppmaningar och befallningar, så låt oss förstå att dessa befallningar och uppmaningar, de är grundade i vad Jesus har gjort för oss. Om vi försöker att inte vara en stötesten för att Gud ska ta emot oss, och att vi ska se bra ut, då håller vi på med död religion. Istället så är dessa befallningar och uppmaningar skrivna till kristna som först kommit till tro och blivit förvandlade av evangeliet. Man sätter, om ni tänker i ett ånglok, inte vagnarna framför loket på ett ånglok. Likt ett lok så kommer en levande relation med Jesus först. Och sen så kommer vagnarna. Att man vill leva för Jesus efteråt. Det är genom evangeliet, vad Jesus har gjort för oss, som vi sett i Romarbrevet kapitel 1-11. Som nu gör att vi gensvar till hans kärlek blir uppmanade att vi som speglar på evangeliet till andra. Detta så att vi genom våra liv som församling och individer reflekterar denna kärlek. Och här så behöver vi hans hjälp. Där evangeliet får bli vår motivation. Annars är vi fördömda att misslyckas. Paulus, han säger här i texten till de starka troende, framförallt hedningar, men även honom själv och andra från en judisk bakgrund, att inte lägga ett hinder som en snubbeltråd som vi såg, eller en stötesten i vägen, så att deras judiska kristna bröder och systrar i tron skulle kunna ramla. Och ordet som här översätts med att lägga hinder, skandalon, är det ord vi får vårt ord skandal ifrån. När någon gör något som är väldigt fel. Detta ord kan också betyda en fälla, som en råttfälla. Något som en frestelse som fångar en annan och leder den till att synda. Detta är någonting de starka som skulle kunna vara som en fälla. Som genom sitt sätt att vara fick en broder eller syster att synda. Om de judiska troende på Jesus skulle känna ett grupptryck att ge efter, att börja äta kött och dricka vin som de trodde var orent, då skulle de i sina samveten synda. Paulus skriver i vers 14: jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar, alltså den som tänker att det är det, för den som betraktar det som orent blir det orent. Så den som tänker att det är det, för den blir orent. Så i sig inget kött eller vin är orent. Men för den som tänker att det är det, så blir det. genom grupptryck, så riskerar de starka i tron att leda de svaga till att synda genom att göra det de trodde var fel. Alltså att äta kött och dricka det vin som de trodde var orent. För Paulus säger i sista versen i det här kapitlet, i vers 23, att allt som inte sker i tro är synd. Så när de tror att det är fel och man gör det fastän man tror det är fel, då syndar man. Och de här svaga tror de kommer att synda mot sina samveten genom att göra det de trodde var fel. Så de starka, kanske utan att mena det, det var som de gillade en fälla för de svaga, så de syndade. Och som vers 15 säger, om din broder blir oroad av den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för. Paulus han varnar de starka för att de inte längre vandrar i, att de inte längre lever i kärlek om deras broder, deras kristna broder blir bedrövad på grund av den mat de äter. Paulus har i både slutet på kapitel 12 och 13 talat om att de kristna i Rom i gensvar till evangeliet skulle älska sina syskon i Herren och sin nästa. Genom att vilja bli bevisade att ha rätt, genom det de åt, så riskerar de ordagrant att förstöra dem Kristus dött för och att leda dem till synd. Och då lever de inte i kärlek. Är det rätt att bli bevisad att ha rätt till vilket pris som helst? Jag har rätt, du har fel. Är det rätt? Kristus, han hade rätt i allt, men var villig att bli behandlad som om han hade fel, fast han inte hade gjort något fel. Detta för att rädda oss. Han ödmjukade sig och gick i döden för att rädda oss. Paulus uppmanar här de romerska kristna att följa Jesu väg. Att trots att de starka har rätt, att inte använda den frihet de har så att de kan leda någon annan till synd. Att iklädda sig Jesus och inte ge något utrymme för syndiga begär, som han har talat om i Romarbrevet 13, vers 13-14, som till exempel stridigheter och bråk ibland de kring de här frågorna. Hur kan då detta tillämpas på oss idag, 2000 år senare? Har vi någon motsvarighet till situationen i församlingen i Rom ibland oss idag? Inte exakt. Men jag kan komma på några exempel där vi kan vara en stötesten som leder andra till synd. Och låt oss lägga märke till två sådana exempel. Vi kan säkert tänka på många andra. Detta gäller till exempel alkohol och klädsel, där vi genom vårt sätt att vara kan leda en troende bror eller syster att bli frestad till att synda. Låt oss börja med alkohol. Ska man som kristen vara nykterist? Alltså att man inte dricker alkohol alls? Ja och nej. Har man tidigare haft problem med alkohol, så bör man vara mycket försiktig med alkohol så att man inte frestas tillbaka. Då kan det vara vist att inte dricka något alls att vara nykterist. Innan jag föddes så var mina föräldrar med en kyrka som hjälpte många alkoholister och före detta alkoholister. Och där var det oerhört viktigt att vara extra försiktig, att inte vara någon till fall. Själv så dricker jag bland annat ingen alkohol alls. Inte för att jag tror jag är bättre, men för att inte vara någon annan till fall. Varken är kristen eller ej. Kan man då till exempel dricka alkohol till maten? Jesus gjorde det. Han till och med gjorde vatten till vin. Och man frågade varför man på bröllopet i Kana sparat det bästa vinet till sist. Paulus han uppmanade Timoteus att ta lite vin för sin mages skull. Så att dricka alkohol i sig är inte fel. Så länge man inte dricker sig full eller är någon annan till fall. Hur ska vi då förhålla oss till alkohol som kristna? Och i ett församlingskontext. Om du inte har något problem med alkohol och till exempel dricker lite vin till maten. Så länge du inte blir full och inte ens stötesten från någon annan. Så har du enligt Bibeln friheten att göra det. Men om du har haft problem med alkohol så är nog det visat att avstå helt. Och den här principen från Romarbrevet 14 kommer in. Under åren så har jag mött många som är i förflutna eller i nuet haft problem med alkohol. Så när man träffar sin blandad grupp och speciellt om man inte känner till om någon haft problem eller har problem med detta så är det visat att avstå. Så man inte blir någon till fall. När jag läste teologi i Ungern så bodde jag i samma boende som en före detta alkoholist. Som i några tillfällen fick återfall. I sig så är det inte fel att dricka till maten. Men i gensvar till evangeliet. För kärlekens skull. Så låt oss vara extra försiktiga. Så vi inte leder en broder eller syster in i synd. Som mannen som jag bodde i samma boende med. Om du bjuder hem eller blir hembjuden till någon. Och du inte vet om han eller hon haft eller har problem med alkohol. Så var försiktig. Och erbjud inte det till maten. Om du riskerar att bli en stötesten. Kristen gemenskap bör vara en tryggad zon där man inte utsätter varandra för frestelse. Och jag vet att vi kommer alla från olika kulturer där man har olika tankar kring detta. Så låt oss visa kärlek och vara försiktiga med varandra. Ett annat exempel är med klädsel och konst. Adam och Eva innan syndafallet, de gick nakna utan att skämmas. Men efter syndafallet så skämdes de och täckte sin nakenhet med kläder. Och på grund av syndafallet, också för den delen, på grund av ett syndigt förflutet och vår gamla syndanatur, så finns det både män och kvinnor som kan bli benägna att i sina hjärtan frestas och synda. Genom vad de ser, och vi alla kan göra det. Och för många män så är detta extremt, eller enormt stort problem. Med betoning på enormt. Och vad som kan vara frestande, det kan skilja från kultur till kultur. Under åren så har jag mött personer som gråter sig till sömns. För att de tycker att detta är så svårt. Låt oss se gensvar till evangeliet. För kärlekens skull. Inte vara en stötesten som leder andra till synd. Och här så kan det vara olika i olika kulturer. I en mångkulturell församling så låt oss vara lyhörda för varandra. Vad som kan vara frestande för en svensk. Kanske inte frestande för en indier eller sydamerikan eller tvärtom. Låt oss inte som kristna. Genom vårt sätt att klä oss på våra gudstjänster blir en distraktion som gör det svårt för andra att fokusera på Gud. Men samtidigt så låt oss inte falla i lagiskhet heller. Som tvingar oss att klä oss som man gjorde i Sverige på 1700-talet. Jag personligen, jag älskar mångfald. Jag tycker det är underbart att se när Många av er klär er utifrån era kulturer, som till exempel indiskt eller afrikansk och så vidare, att vi får uppenbara mångfalden i Kristi kropp. Nu så har vi lagt märke till två exempel. Låt oss vara uppmärksamma på andra sätt som vi kan vara en stötesten för en broder eller syster och i gensvar till evangeliet undvika detta. I vers 22 så säger Paulus: den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. När han säger detta så menar han inte att vi inte ska berätta om evangeliet för andra, utan att den tro, den övertygelse som de starka har kring mat och högtider, att de inte ska trycka på den på någon annan. Vi bör vara försiktiga. Trots att de starka har rätt, att de inte använder det de har rätt i, att bli till en stötesten till fall från svaga bröderna. Det kanske är saker som du har förstått i Bibeln som andra kristna ännu inte har förstått och kanske inte mogna ännu att ta till sig. Låt oss vara försiktiga med varandra och ha tålamod och känna av så att vi inte blir till en onödig stötesten. Jag var som den svage kristne i tonåren. Och jag är tacksam till de som hade tålamod med mig och mina missförstånd, för de var många. Så att jag kunde komma till en bättre förståelse utan att avfärda allt. Det finns flera sådana svåra frågor som kan vara vist att vara försiktiga med tills människor har mognat och fått en djupare förståelse av Bibeln. Som här i Romarbrevet, där judiska matlagar berörs. Men samtidigt så vill vi alla växa till en mognare och sann förståelse av allt som Bibeln är. I slutet på vers 22 början på, och i vers 23 så skriver Paulus: salig är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer. Men den som har betänkligheter och ändå äter är dum, eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd. Här så lyfter han fram principen att vi aldrig ska synda mot vårt samvete. Vi ska göra det vi tror är rätt och inte göra det vi tror är fel. För en judisk kristen som trodde det var fel att äta bacon, så vore det synd, även om Jesus förklarar all mat ren. Gå aldrig emot ditt samvete. Det vore att synda. Och frästa eller pusha aldrig någon annan att gå emot deras samveten och de tror är rätt. Det vore att leda dem in i synd. Men med evangeliet, så även om vi skulle gått emot vårt samvete och syndat, så finns det förlåtelse. Inte för att vi ska missbruka Guds nåd i evangeliet, men trots vår synd så får vi, som vi brukar göra i början på mötena och som vi kan göra varje dag, komma till Gud och bekänna vår synd och få förlåtelse och rening. Du kanske är här just nu och bara vet i ditt samvete att du har syndat. Eller att du i ditt samvete vet att du har frestat eller pushat en annan kristen eller människa till att synda. Det finns förlåtelse för dig om du omvänder sig och tror kommer till Gud. Och vi känner din synd och litar på att Jesus dog och uppstod för dig. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig att förlåta oss alla våra överträdelser. Han tog straffet som vi förtjänar, så att vi genom tron får liv i honom. Våra synder är många. Hans nåd och barmhärtighet är större. Det som vi sjunger i en sång. Our sins they are many, his mercy is more. Praise the Lord, his mercy is more. Stronger than darkness, new evermore. Our sins they are many, his mercy is more. Har du syndat mot en annan person, så gå till dem och be dem förlåta dig. Om du bekänt din synd inför Gud, så har han redan förlåtit dig. Men det är också viktigt, som vi ber i Herrens bön, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Vi har nu lagt märke till bröden på hamburgaren. Att vi inte ska vara ett stötes till det negativa. Låt oss nu lägga märke till det positiva. Köttet eller väggoburgaren, det viktiga som är i centrum. Det viktiga i vår text som Paulus vill betona. Nämligen att vi strävar efter frid och ömsesidig uppbyggelse. Istället för att ta fram bacon, salami och chorizo-korvar, så uppmanas de starka i Rom att i gensvar till evangeliet, för kärlekens skull, följa vad Paulus säger i vers 16-19. Låt därför inte det goda ni fått bli smädat. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Istället för att bli en stötesten som människor snubblar på oss, så låt oss ha Guds rike i fokus. Med den heligandes frukt. Som är rättfärdighet. Att som vi sett i Romarbrevet. Att vi förklaras rättfärdiga inför Gud av tro. Att vi därmed har frid, fred med Gud. Och glädje. Låt oss tillsammans glädja oss i Gud. Och verka för andras glädje i honom. Låt oss be att vi som församling får manifestera mer rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande tillsammans. Och låt oss sträva efter frid och enhet med varandra, som nästa veckas predikotext handlar om. Inte att alla måste vara likformiga. Där vi inte måste ha samma åsikter och prioriteringar i sekundära frågor. I frågor som Bibeln ger frihet. Utan där vi uppenbarar en vacker mångfald i Kristi kropp. Men där vi är eniga i evangeliet och det centrala i den kristna tron. Och där starka och svaga kristna kan finnas sida vid sida för evangeliet och dess utbredande. Precis som för de första kristna i Rom. Att de tillsammans skulle sluta upp med Paulus. Att nå Spanien med evangeliet. På samma sätt för oss idag. Att nå Sverige och jordens yttersta gräns med evangeliet. Där vi för friden och evighetens skull kan visa fördrag med varandras olikheter. Där vi kan tycka olika om stilar och uttryckssätt på en gudstjänst. Där vi kan tycka olika om detaljerna, hur det kommer bli exakt i den yttersta tiden. Där vi kan uppskatta olika klädstilar. Där vissa sätter en dag före en annan. Och andra värderar varje dag lika. Som i församlingen i Rom. Där kärleken får leda oss. Inte på ett flummigt sätt där vi kompromissar Bibelns sanningar och för en liberal och världslig agenda. Som till exempel att omfamna HBTQ-värderingar. Men där vi lever ut slogan som kristna under århundraden uttryckt i nödvändiga ting. Som Bibelns trovärdighet, evangeliets sanningar och så vidare. Enhet i nödvändiga ting, enhet. Tvivelaktiga ting eller saker som kan vara svåra att förstå, frihet och i allt kärlek. Och låt oss tillsammans söka, som slutet på vers 19 säger, den ömsesidiga uppbyggelsen. Att vi inte som i vers 20 river ner andra, utan istället bygger upp. Åtskillnader kring sekundära, tertiära frågor behöver inte vara något dåligt i sig. Frågan är, hur hanterar vi det? Går vi in på ett klumpigt sätt likt en rivningsmaskin och river ner en annan kristens tro? Eller bygger vi upp varandra? Om du är en stark kristen och förstå något i Bibeln som din svaga bror eller syster inte förstår, som kan vara en stötesten för dem, låt oss inte då köra på som en ångvänt, utan att vi är försiktiga. Hur kan du istället för att riva ner en troende som är svag eller har en annan åsikt, hur kan du istället bygga dem upp? Hur kan vi överhuvudtaget växa i att bygga upp och uppmuntra varandra? Att vara en församling som gensvar till evangeliet formas av nåd. Kanske du kan uppmuntra och trösta någon som går igenom något som är svårt just nu, som du känner till. Det kanske är någon som du inte håller med i en sekundär fråga. Oavsett det, hur kan du uppmuntra henne eller honom? Detta område att uppmuntra andra, det är något jag själv känner att jag brister och behöver växa i. Under denna predikan och ikväll, tänk på 10 personer som du kan uppmuntra i församlingen och hur du kan göra det på ett kreativt sätt. Till exempel att skicka ett meddelande: hur kan jag be för dig? Att ta med sig mat till någon som är sjuk eller kan bli uppmuntrad på detta område. Vem kan du ringa? Vem kan du bjuda hem? Vem kan du bestämma träff med? Vem kan du lik Paulus berätta för hur du tackar Gud för dem? Och att du verkligen gör det och mena det. Hur kan detta påverka våra böneliv? Där vi inte bara ber för varandra som medlemmar, utan också tacka Gud dagligen för varandra. Låt oss ta med oss detta under fikat och praktisera att bygga upp varandra och uppmuntra varandra. Vem kan du visa din uppskattning till efter maten? Och glöm inte, det handlar inte om gör, utan gjort, vad Jesus har gjort för oss. När vi får möta hans kärlek, bli förvandlade av hans kärlek, att vi får leva ut de sanningarna, en evangeliekultur, gensvar till evangeliet. Låt oss be. Herre, tack för dessa ord. Hjälp oss var och en att se om det är områden där vi är starka och där det finns bröder eller systrar som är svaga på ett område, att vi kan ha fördrag med, att vi inte gör oss själva till stötestenar på ett onödigt klumpigt sätt, Herre. Att du bevarar oss från i viljan att ha rätt, att riva ner någon annan. Hjälp oss alla att komma till en sann förståelse av ditt ord. Att formas av evangeliet. Att reflektera din överflödande kärlek. Hjälp oss att, att växa, att uppmuntra varandra. Att bygga varandra upp i våran heliga tro. Att vara där för varandra. Att leva ut varandra, texterna i Bibeln. Där din kärlek får forma vår församling. Visa oss där vi kommer till korta. Förändra våra hjärtan genom evangeliet. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga.